En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Ja, hör ni, Silverpodden här, Patrik Syk och Makoto Asahara. Vi ska prata kaoset i Real Madrid igen. Vi ska följetongen ska följas upp, för att senast vi pratade då tyckte vi att nu kan det inte sjunka lägre. Kliv ut ur poddstudion och sen så hade Tchouameni sänkt Valverde. Det var väl inte riktigt det han hade gjort, men Valverde hade i alla fall fått åka till sjukhus.
Om man ska utgå från El Chiringuitos AI-video på händelsen.
Det ska man alltid göra.
så rökt de ihop och det var liksom så här handgemäng men inga slag.
Nej,
och sen så föll båda över ett bord och sen låg Valverde och kved på golvet. Sen blev han kört till sjukhus.
Det var väl ungefär något sånt där när man läste mellan raderna också som faktiskt hade hänt. Inga knytnävslag, men ett handgemäng ändå. Jag kan tänka mig en och annan krage som fick ny stretch.
Ja, precis. Det som ska ha hänt då, och det här är ju flera som har rapporterat, både The Athletic och Marca och Asso, allihopa. El Chiringuito. Att först rökte de ihop på träning. Och det var för att Tchouameni hade satt in en tuff tackling mot Valverde som Valverde inte tyckte om. Sånt där som händer på en träningsplan. Inga konstigheter. Kruxet var att det här då gruffet låg kvar till dagen efter. Nästa träning. Valverde vägrar att skaka hand med Tchouameni. Går in med det som har rapporterat vara liksom riktigt fula tacklingar mot fransmannen. Dispyten fortsätter in i omklädningsrummet och ja, resten är historia, höll jag på att säga. Valverde slår i huvudet, ska ha tappat minnet en stund, körs till sjukhus. Jag tror inte han kördes av Bellingham och Trent som många har velat få det till, bara för att man kan lägga ut roliga memes om det. Men han kördes till sjukhus, för Arbeloa ska ha varit med också. Och där slår man fast att han inte kunde, att han kan inte spela klassikot till helgen. Både Valverde och Tchouameni har gått ut och varit väldigt ångerfulla om situationen. Båda har fått böter på 500 000 euro var av klubben. 5 miljoner kronor styck. Saftig böter.
Det är en saftig böter.
Vilket är helt rätt, såklart. Inga avstängningar dock. Jag gissar på att Real Madrid insåg att det kanske inte har råd att stänga av Tchouameni till Valverde.
Och Valverde, vem ska spela då? Liksom?
Ja, Tchouameni startade. Ja. Sen med det sagt så kan man ju säga att det är klassiko som utspelar sig.
Ja, Valverde fick ju inte starta, för han drog ju på sin hjärnskakning.
Ja, han var borta. Sen kan man väl slå fast att det hade inte spelat någon roll vilka spel man ställt ut i det där klassikot, för att det är om Real Madrids insats där, det var bara en ren och rak hederskorridor för Barcelona. De hade ju undvikit att behöva ställa sig en El Pasillo för att hedra ligamästaren inför avspark, som är kutym i Spanien, i och med att Barça då inte hade säkrat titeln inför klassikot. Men det där var en hederskorridor. Alltså, de släpper in två mål tidigt, sen försöker de inte ens. Det är liksom, det finns ingen vilja, det finns ingen geist, det finns ingen, inte ens ett försök att liksom två fota Gavi. Det finns ingenting. Matchen spelas av 2-0. Till och med liksom Barcelonas titelfirande var återhållsamt. Det var den nivån. Och det är ju nästan mer pinsamt än att de hade förlorat med 8-0 och försökt. För det, här, det var ingen som försökte.
Nej.
Kylian Mbappé i blåsvädret så att han inte var med på plan.
Vart var han? Han drog på sig en skada, som man sa, strax före match.
Ja, tydligen. Jag får väl ta med en nypa salt alla rapporter som har kommit om det här kaoset som pågår. Men att Mbappé ska ändå ha fått grönt ljus. Fått till sig att han kommer vara bänkad, dock börja på bänken. 5 minuter senare hade han skadekänning igen. Lägger upp en bild på, den skriver Alla Madrid på sociala medier när han följer matcher från tv. Problemet med den här bilden, som många i Spanien påpekade, nummer ett, det stod 2-0 till Barcelona på bilden. Han bemödade sig inte ens på att bolla tillbaka. Nummer två, det var Bein Sports som sände den här matchen på hans tv. De har inga rättigheter för La Liga i Spanien. Så antingen så kör han en liksom, vad ska man säga, piratstream med sin lön, eller så var han i Frankrike och hade dratt. lämnat landet. Sen var han i och för sig på träningsanläggningen dagen efter, så han har väl någon privathet och åker hit och dit med liksom. Men...
det skulle jag tro.
Och nu sägs det som, senaste uppgiften är väl att han vill spela de sista tre matcherna för att komma i form till VM. Det finns också uppgifter om att han inte har något intresse av att spela någon mer match på Bernabéu den här säsongen för att han är trött på alla burop. Mm. Så du har ju en Mbappé-situation. Då har du en Vinicius Junior-situation som gör det kanske en av de sämsta matcher i Real Madrid med kaptensbindeln på mot Barcelona. Du har en situation med Arbeloa som beskrivs som en träningskon av flera spelare har gjort det. Arbeloa har då bänkat de här spelarna. Han har ingen respekt från omklädningsrummet. Han tog givetvis på sig bråket också. Det var hans fel. Så...
Det är nästan som att den där approachen inte ger honom någon respekt hos spelarna.
Kan man
att
tänka
är,
sig
att han är en sån dörrmatta?
Alltså, Real Madrid-truppen är inte den smartaste i världen. Men de, inte ens de är så korkade att de går på det där som han har...
Nej, och samtidigt så förstår man ju var han kommer ifrån. För att det är väl hans sätt att försöka vara diplomat. Och det är ju egentligen bara diplomater som har fungerat som tränare för Real Madrid. Det har ju varit det enda...
Diplomater med pondus.
Ja, men ändå diplomater är ju det enda som har fungerat, om man ska vara riktigt ärlig. Och vi kan gå tillbaka ganska långt för att se de tränarna som har varit framgångsrika i Real Madrid. Det är diplomater, det är inte taktiska genier, det är inte... de som ligger i framkant och experimenterar, det är inte de diktatorerna som svär och skriker, utan det är de som faktiskt kan hantera den här. För grejen med Real Madrid, det som är så speciellt med dem, att spela för Real Madrid, det är som en belöning. Det är så det säljs in. Det är som en belöning för i din karriär. Så att du är där för ditt eget egos skull. Du är där för din personliga gratifikation från början. Och absolut, så det har ju varit Real Madrids grej och det är ju deras svansföring. Det är det finaste som finns i världen är att få komma och spela hos Real Madrid. Mm. Det är det högsta, det är den högsta nivån i fotbollsvärlden.
Det finns ingen som vill lämna Real Madrid.
Nej, och det ska vara så för det är liksom, det är en belöning. Och för att hantera den väldigt speciellt, för det skiljer sig från alla andra klubbar i världen skulle jag säga. Det är kanske Bayern München som har haft en lite liknande svansföring då i Tyskland, att det är liksom att spela för Real Madrid som tysk då framförallt.
Bayern München
som tysk då framförallt. Det är en reward för att du har nått en viss nivå. Du spelar för tyska landslaget. Du har gjort det här och det här. Du har nått en viss status.
Mm. Välkommen till Bayern.
Välkommen till Bayern München.
Förr var det så. Inte riktigt längre,
men länge har det ju varit så. Ja. För inte alls, till viss del är det fortfarande så för de tyska spelarna. För Real Madrid gäller ju det hela fotbollsvärlden.
Det gäller ju inte Spanien, det gäller ju världen.
Det gäller ju i världen.
Men alltså framförallt...
måste du ha en tränare som kan hantera det. För att det är ingångsvärdet som spelarna har. Och därför, så, jag menar, kom ihåg att Ancelotti kom ifrån. Han kom ifrån en ganska misslyckad säsong i Everton. Han var inte en supertränare. Han var inte på höjden av sin karriär. Men han var precis rätt sorts diplomat. Real Madrid behöver inte den bästa tränaren, den bästa taktiken, den smartaste i rummet. Den behöver rätt sorts diplomat. Och jag förstår att det är det Arbeloa har försökt vara genom att vara, men han har ju varit alldeles för mycket dörrmatta.
Ja, ja.
Xabi Alonso är ju inte det. Han är ju visserligen inte någon diktator och så, men han är ju en taktiker och en filosof på något sätt. Han är ju mer en Pep Guardiola-typ på det sättet. Mm. Och nu så är det då José Mourinho som det pratas om.
Ja.
Och av det jag precis har pratat om nu i 4 minuter så tror jag att det kommer bli katastrof.
Nej, och jag håller ju med dig delvis. För jag skulle säga att så här, nummer ett, all konflikt som ligger nu har egentligen sin grund i Xabi Alonso. Det har i grunden med att du hamnar i en situation där det var vissa spelare som var missnöjda med Xabi Alonso, spelare som blivit bortskämda under Carlo Ancelotti, blivit bortskämda under Zinedine Zidane, blivit bortskämda under Carlo Ancelotti dessförinnan, blivit bortskämda generellt under en väldigt lång tid. Alltså där Real Madrid du hade för 2 år sedan under Ancelotti, en av de mest harmoniska, glada, sammansvetsade grupper du kunde hitta. Ancelotti vann ju titlar bara på the power of friendship. Det var ingen taktik. Det var bara på att de tyckte om varandra så mycket.
Ja.
Och det funkade så fruktansvärt bra och det var en så otroligt älskvärd grupp. Sen går du till då att det börjar knorras. Absolut, det går lätt att peka på att Kylian Mbappé kom in. Jättelätt att peka på det, men det innebär att du behövde vissa andra taktiska krav och liksom från en tränare för att faktiskt kunna få ihop ett system där de här funkar och är nöjda. Det lyckades inte Ancelotti riktigt med. Alonso valde ju Mbappé-vägen. Det fanns spelare i truppen, Mbappé ska gå ingå till den kategorin, Tchouameni ingick i den kategorin som är viktigt för det som hände sen, som stötte Alonso, tryckte att det var bra. Titta på den XG:n de drog ihop i den klassikoseger de faktiskt tog, när de många reagerade på att de firade som de vunnit en titel i oktober. Ja, de var ju helt överlägsna. Det var en av de bästa klassikoinsatserna de har gjort på år och dag. Sen absolut att nästa klassiko Alonso hade så var de ju tvärtom ganska överkörda. Men han hade fått ihop någonting, var på rätt väg. Problemet var att han runt där oktober-november, runt där Vinicius Junior blev jätteförbannad, han blev utbytt, vilket var ett ganska sjukt byte, men likväl, du beter dig inte så. Så han började tappa vissa viktiga delar av omklädningsrummet. Han tappade Vini, han tappade Valverde, han tappade Bellingham. Det var en hel del spelare som var missnöjda. Och de mer eller mindre aktivt jobbade bort Alonso. Där ska ju Florentino Perez säga, om inte ni kan acceptera att vi har den här tränaren nu, dra. Det gjorde han inte. Han tog spelarnas parti. Kastar Alonso. Alonso säger, jag orkar inte med det här dagiset, jag drar. Arbeloa in, som en dörrmatta, precis som du säger, en kon. Som man kände från dag ett, bara, det här kommer ju ingen överhuvudtaget ha någon som helst respekt för. När han börjar säga åt Vinicius Junior på träningsplanen att, men du kan väl införa, du är en av kaptenerna, du kan väl införa straff för att komma för sent i träning. Bara, vad håller du på med? Och därifrån, så det är inte konstigt att det ballat ur fullkomligt. Och därför är jag övertygad om att den du ska in då, som har löst kriser förut, som hanterar egon, det är José Mourinho. Vem annars ska ta de här? Men vem annars ska röra dem?
Men hans sätt att hantera egon på är ju att vara ett ännu större ego. Det är ju att vara, att vara den totala dominanten i rummet hela tiden.
Ja,
den
för som, det är precis
den
de
som alla måste förhålla sig till. Och jag får ju känslan att du försöker släcka eld med eld.
Men det är ju det här jag menar. Det är en eldsvåda som är på nivån där det inte handlar om att släcka den längre. Nu handlar det om att kontrollera den. Det handlar om att begränsa skadorna av den. Att säga, okej, de här tre spelarna är
tror
körda.
Tror du på riktigt på att Mourinho är rätt person in just nu till det här laget?
Ja.
Du tror att det kommer bli bra?
Jag vet inte, men jag tror att det är det enda de kan göra. För att det handlar inte om att släcka en eldsvåda längre. Det handlar om att om det då är så att Mourinho måste ju såklart få fullkomlig fullmakt från Florentino Perez. Han är en av få tränare i världen som kan få det. För Perez älskar Mourinho och har gillat honom sen han var där och räddade upp Real Madrid en annan gång. Det de behöver är någon tränare som inger respekt, som de kommer lyssna på, som inte kommer ta någon skit. Och det viktigaste i det här ligger att Florentino backar honom. Om han väljer att bänka Jude Bellingham eller Vini eller Mbappé eller Valverde eller vem du än vill, då är det Mourinho som ska ha makten. Det är inte spelaren som ska ha makten. Då är det för upp till dem att acceptera det.
Så kommer det ju vara. Mourinho kommer ju inte att acceptera att någon annan än han bestämmer. Det håller jag med om.
Nej, men problemet är att de måste ha backningen för det också.
Ja, jag håller inte med dig.
Nej,
jag
tror vem ska de gå in då? Vem ska gå in?
Jag vet inte.
Klopp rör inte det här med tång, för han är smart nog.
Det gör han inte.
Nej. Zidane ska väl ta landslaget till slut.
Jag tror det.
Deschamps är inte prövad i klubblagssammanhang, och framförallt är det som att du väljer Kylian Mbappé-lägret rakt av. Det kommer inte funka. Han kommer tappa respekten från hälften också. Mourinho kan klubben. Mourinho kan ta väldigt hårda beslut. Mourinho kan fronta ganska mycket av kaoset. Såklart att det kommer att bli uppoffringar. Såklart att det är spelare man inte väntar sig som kanske inte kommer ingå i Real Madrids framtidsplaner. Men när du har hamnat i den här situationen, när eldsvådan är så pass stor att Antonio Rüdiger går omkring och örfilar folk på träning, Valverde och Tchouameni bråkar, ja, Mbappé ska inte ens prata om, då måste du ta till drastiska åtgärder. Och jag ser inga andra alternativ för Real Madrid just nu än att ta in José Mourinho. Jag ser
Antonio
inte.
Conte.
Nej, men han har inte fått respekten heller.
Nej, han hade väl inte det.
Han är den första bästa Ryanair-flyg hem efter en månad. Mourinho har Florentino Perez. Det är det viktiga också i det här. såklart, om Zidane skulle vara tillgänglig en tredje vända så hade väl det också på något sätt kunnat gå, för att Zidane kommer in i respekt. Och han är ju väldigt bra på att hålla spelare nöjda. Men det som är det liksom tragiska i hela för Real Madrids synpunkt är ju att det kunde blivit så bra med Xabi Alonso om han bara hade haft rätt backning. Om de hade sagt till Vini att ja, vi skiter i om du drar och är missnöjd. Du får acceptera att vara här och spela under Alonso, eller så drar du. Men det gör de ju inte, för att de är livrädda för att Vinis kontrakt går ut 2027. Han kräver jättehög lön när de ska förhandla om det. Sen är jag övertygad om, Mbappé ingår i planerna, Vini ingår i planerna, Bellingham ingår i planerna, Valverde, Tchouameni kommer vara kvar för de är för viktiga. Jag tror inte det kommer bli någon sån här brandskattning att slänga alla i sommar. Men det är upp till bevis för dem att leverera.
Men det som kommer hända då, om Mourinho kommer in, vilket mycket pekar på, så kommer han ju också vilja sätta sin prägel på den här truppen. Och då är frågan, vad kommer Mourinho göra med den här truppen? Vad kommer han plocka in? Och då såg jag ju ett intressant rykte idag som då är Victor Osimhen.
Varför ska han in?
Alltså jag tyckte bara det var roligt, därför att det är precis den, det är precis vad Real Madrid behöver just nu. En Victor Osimhen som kommer in och är effektiv och lagom svår att ha att göra med, som det skär sig med direkt, som ska konkurrera med Kylian Mbappé.
Herregud.
Ja, jag vet inte, men någonstans så fattas ju den här typiska Mourinho-strikern. Alltså hans Didier Drogba, hans Romelu Lukaku och så vidare, som han har gillat att spela med.
Ja, men Mbappé bara accepterar att han ska vara den, så kanske det funkar.
Ja, han är ju inte den typen. Han
Nej,
är ju,
jag
han
sagt
är
det.
Ju ingen, liksom...
Men killen har också gjort 41 mål på 41 tävlingsmatcher den här säsongen.
Ja, absolut.
Så, men sen är ju problemet i och för sig, om du tittar på all statistik på Real Madrid som lag funkar. Det togs upp i spansk media. Titta på,
de tar ju fler poäng utan Mbappé på planen.
De har extremt mycket högre poängsnitt, alltså så här, målsnitt och annat, när du har Vini på plan utan Mbappé än tvärtom.
Ja.
Och det säger en del om Vinis status också, för han har ju ändå faktiskt levererat och blivit se ut som sig själv totalt sett över den här säsongen. Men så här, ja, flyttar du på Mbappé då? Hur gör du det?
Nej.
Vinicius Junior är lätt att flytta på. Det är bara att inte ge honom en nytt kontrakt, så går han gratis. Men det tror jag inte är något bra för Real Madrids ekonomi att göra så. Säljer de honom i sommar då? Ja, det skulle säkert finnas folk som vill köpa honom. Vill han då? Jag vet inte.
Vem har råd med den lönen?
Det är också. Ja, det tror jag att, nu, att det finns alla möjliga Premier League-klubbar som hade kastat sig över.
Ja, ja, men alltså,
för att det är världens bästa ytter vi pratar om.
Ja, ja, men det är ju inte så att han kommer kräva en lägre lön i sitt nästa kontrakt än man redan har. Och hans problem är ju, ett av hans problem verkar ha varit att Mbappé är den som har överlägset högst lön i Real Madrid, för så är det ju. Och att han vill tjäna lika mycket. Och det är ju frågan om Real Madrid kan tänka sig att betala den lönen till två spelare. Men för Vinis självbild så tror jag att det kommer krävas.
Jag är ju övertygad om, och jag vet att jag har diskuterat det här med andra fotbollsintresserade vänner och annat, så tror jag man är naiv när man säger att de behöver en kroosersättare, en defensivt stabil mittfältare. Jag är ju inte helt emot att ta in Rodri typ, om det går.
Nej, om det går.
Även om man är skadedrabbad, alltså den typen av spelare. Också så här, Vini, nu kom Rodri hit. Det får du acceptera. Nu, om du verkligen brinner för Real Madrid så kör du på liksom ändå. Och bara kör.
Men det är ju det som är problemet. Ja. Det är ingen som, de brinner för sig själva. De brinner för den här trofén som de har fått genom att gå till Real Madrid. De har förväntningar på livet
men då
i Real
är det ju,
Madrid.
Och det är ju här då som det är upp till bevis då att vi bevisar motsatsen. Och om det inte är så, dra. För om det är någon klubb som också är ganska osentimental på att skicka spelare när de inte levererar, så är det ändå Real Madrid. Florentino Pérez säger, ja, vi får ett bra bud. Ja, på tal om vilka som lämnar när Mourinho kom in senast, Raul Loguti och sen Casillas lite efter.
Ja, visst.
Så att det, och de värvningarna han gjorde när han kom in då förra Madrid-sessionen, det var Özil, Khedira, Ricardo Carvalho, Modric. Modric som var bänkad i början och han också var den största floppen som Real Madrid någonsin värvat. Det blev inte riktigt så. En bra defensiv mittfältare, en ordentlig mittback, ta tillbaka Endrick Nikopas i truppen, så har du ändå något att jobba på. Jag skulle väl överväga att byta vänsterback också, om inte Carrera kan få lite liksom, utvecklingar och utväxling under ett Mourinho-ledarskap. Sen finns det ju mycket dödkött i truppen som de måste flytta på med skadedrabbade spelare och bänkspelare som inte håller måttet. Det finns ju vissa yngre spelare i truppen. Raúl Asensio är inte Real Madrid-kvalitet, till exempel. Det är liksom bort. Och sen måste du få in lite annat. Men jag tror att oavsett vilka uppoffringar som görs av det, oavsett hur stökigt det blir på vägen, så tror jag att Mourinho behövs. Eller att det finns inga andra alternativ. Jag kan inte se några andra alternativ skulle funka. Max Allegri. Ja, tjena. Vad ska de ta då?
Nej, jag vet inte.
För alla någorlunda talangfulla, intressanta tränare, så här, Iraola, Sebastian Hoeneß, allt vad det är. De ska bli överkörda dag ett. Alonso blev överkörd. Ja, och han verkligen borde ändå ha en status där.
Och då är ju frågan, vad händer nu med Alonso?
Ja.
För det ryktas mer och mer om att det är Chelsea som drar hårdast i Alonso.
Han ska vara öppen för det också.
Han ska väl vara öppen för det. Han ska vara öppen, han är sugen på, han vill till Premier League. Är det som sägs. Jag tror att han vill till Liverpool. Alltså, han har ju oerhört starka band till Liverpool. Han har ju behållit den här relationen med Liverpool under alla år. Men Liverpool verkar inte intresserade. De ska köra vidare på slott. Och verkar ju ha fattat sitt beslut om Xabi Alonso redan. Så att, ja, vad finns det annars då tillgängligt? Då är det Chelsea som här och nu är en stor klubb. Men vad är det då för Chelsea som man i sådana fall skulle ta över? Vi har ju pratat om det. Det är liksom karriärs självmord att ta över Chelsea, har varit för de alla som har tagit över de senaste åren. Fråga Graham Potter. Om det nu är självmord att hamna som förbundskapten för Sverige, det vet jag inte om det är i slutändan. Men hur som helst, för att Chelsea är ju dessutom då i en väldigt prekär situation som det är. Man kommer missa Champions League, och Champions League var liksom en förutsättning för att man skulle få ihop de här. Det man ska komma ihåg om Chelsea, att Chelsea har till exempel en arena som inte drar in alls lika mycket pengar.
Den är ganska liten.
Den är ganska liten, och framförallt så är den inte modern. Den har inte den här hospitalet in i de här boxarna, allt det där som, och en stor kringverksamhet. Du har inte stora konserter eller NFL-matcher.
Det är inte en arena som du får Europa-finaler på.
Nej, alltså det är, de är långt efter i de intäkterna jämfört med de övriga topplagen i Premier League. Man är därför i större behov av att lösa en Champions League-plats varje år för intäkterna. Man har redan då åkt på en ganska dryga böter för överträdelse mot reglerna som skedde mellan 2011 och 2018. Man har en villkorlig dom, alltså förbud mot att värva. Man får redan inte värva till akademin, för det är en av grejerna som de har blivit dömda för. Det betyder ju att med de här nya reglerna som har kommit in, de som heter SCR-reglerna, om de skulle lösa ändå en Europaplats, om det är Conference League eller Europa League, så får de bara, för det som SCR gör är att den sätter en begränsning på 85% utav dina totala intäkter. Så vi kommer ihåg att Chelseas intäkter kommer vara ganska låga om man inte säljer spelare, för spelarförsäljningar är fortfarande en intäkt. Men når du Europa får du bara spendera 70% utav din totala intäkt. Och det är ju för att man förväntar sig att din intäkt kommer vara mycket högre. Men spelar du Conference League så är inte den intäkten så värst mycket högre.
Nej, för vi har ju, för er som lyssnade på Premier League-podden igår, så har vi ju dubbelkollat killgissningarna som visat sig korrekta.
Ja men, så är det ju. Nej, men det är väldigt mycket mer lukrativt att bara spela i ligafasen i Champions League. Ja. Du tjänar nästan dubbelt så mycket på det som att vinna Conference League. Så är det ju. Och det finns en diskussion om man ska jämna ut det där lite grann. Men det handlar ju om tv-rättigheter och tv-intäkter och så vidare. Och det skulle då innebära att eftersom Chelsea har då den här villkorliga domen mot sig, så skulle de då bryta mot några finansiella regler under nästa säsong, så skulle den här transferförbudet införas. Så att teorin är att om man då hamnar på Conference League plats, så kommer man medvetet bryta mot de reglerna och ta straffet istället för att ha den här villkorliga domen hängande över sig. När man ändå inte får spendera så mycket som man skulle vilja.
Du pratade ju om det här om att de kanske medvetet skulle försöka undvika allt som inte är Champions League.
Ja.
Det finns ju ett krux i det här som inte vi nämnde. Om de vinner FA-cupen går de till Europa League.
Ja, just det.
Det finns kommer, också. Kommer inte lägga sig i finalen för
nej, det kommer de inte. Det kommer de inte göra och de kommer inte. Men däremot om det är så att det blir framförallt då tror jag Conference League, om det är det som händer att de inte vinner, för Europa League är bättre betalt än Conference League.
De vill inte åka och möta cups borta i Kuopio liksom.
Att vinna Europa League som du gör det, det motsvarar ungefär att spela i ligafasen i Champions League. Så det är liksom ganska bra pengar in. Men just det här scenariot där de skulle kunna hamna på Conference League-platsen, då skulle de medvetet kunna bryta mot reglerna eller för att bli av med den här villkorliga domen.
Ja, för jag tror så här, Europa League, om de kan ta det så vill de ha det. På att det är också, om man ska vara liksom cynisk,
det är lite liknande som Juventus gjorde för några år sedan.
Ja, precis. Men så här, cyniskt ur ett Premier League-perspektiv, att ta en Europa League-plats ger ändå en extra livlina till att ta Champions League efter det.
Ja.
Och att det ändå är en titel som ändå väger ganska tungt. Conference League för Chelseas del. De är inte intresserade av att bli mästare om tiderna där.
Nej.
De vill inte ut och åka ut i armenisk landsbygd och spela borta matcher igen. De vill inte besöka tre arena liksom, en vår.
Börja ställa ut strumporna på konstgräset i Stockholm.
Nej. De vill inte göra det igen. Nej. Det där var en engångsföreteelse för dem. Så att om de är i ett läge där de kan missa Conference League och bara få göra en United och fokusera på ligan, tror jag att de är ganska sugna på det. Alltså.
Hur det än är så är det ett väldigt, väldigt pressat Chelsea som Xabi Alonso skulle ta över. Det skulle vara en klubb med begränsade resurser. Inte bara i rena pengar men också utifrån de finansiella reglerna. Man har den här villkorliga domen hängande över sig. Det kan bli så att han inte får värva överhuvudtaget de närmsta.
Då har de också 30 kontrakterade spelare och några utlånade i Strasbourg. Och
ja.
De har i mitt tycke en trupp som jag ändå tror skulle funka för Xabi Alonso.
Det är mycket möjligt.
Visst kan man se Reece James som höger mittbacken trebackslinje med Malo Gusto utanför. Visst kan man se Kukureya springandes till vänster. Visst kan man se Caicedo Lavi eller Caicedo Enzo eller vad du nu väljer för konstellation. André Santos.
Då är då frågan, vad händer då om Kukureya drar till Barcelona? Vad händer om Enzo drar till Real Madrid? De behöver sälja spelare tror jag för att inte
bryta mot reglerna.
Ja, men vadå? Vad finns
om de bara behåller de spelarna, bryter mot reglerna och tar sitt transferförbud, så har de ju de spelarna. Jag tror att om Alonso kommer in så tror jag absolut att det skulle kunna ändra, vad ska man säga, ja, Kukureyas tankesätt. Det skulle kunna ändra vad en så funderar om han får rätt roll och verkligen liksom uppskattas av Alonso.
Ja, det är mycket möjligt.
Jag tror att en så absolut har kunnat vara den liksom sittande spelfördelaren som Alonso vill ha och som han saknade i Real Madrid. Han får sin enforcer i Caicedo. Han kommer att ha offensiva spelare i överflöd att välja från som kan funka i alla möjliga roller. Garnacho kanske får acceptera att gå ner på vänster wingback någon gång för att det är där han skulle passa i Alonsos ögon. Men jag tror att
Jag tror att Chelsea väldigt gärna skulle vilja sälja Garnacho, om jag ska vara ärlig.
Ja, men jag tror också att de skulle kunna bli väldigt bra under Alonso. Och jag skulle säga att det är ju en stor förlust för alla med någon form av sympati för Liverpool om Xabi Alonso åker dit och implementerar sig 3-4-3 och någon framgångar i Chelsea. För då undrar man, vad sysslade de med borta på kontoret på FSG? Det är vad han undrar då. För att han är en bra tränare. Det är ju fascinerande att det poängsnitt han hade när han fick sparken från Real Madrid var samma som Hansi Flick hade på lika lång tid i början i Barcelona. Och Hansi Flick har varit ganska lyckad för den klubben.
Verkligen.
Kan vi minst sagt säga. Ja. Det är en av de bästa tränarutnämningarna vi har sett på år och dag i toppfotbollen. Och där har vi en grupp i harmoni också.
Ja, men definitivt så. Där har du också en grupp som på något sätt har vuxit upp tillsammans och
ja, alltså, men också varit välkomna. Alla som kommit in i den har ju välkomnats, för de har också varit rätt typ av personligheter. Så här, hälften av anledningen till att Roni Bardghji har varit lyckad i truppen där och trivs är att han passar perfekt. Han funkar hur bra som helst med de här spelarna. Många i samma ålder, många med liksom samma mindset. Det är inte de absolut största stjärnorna nödvändigtvis, men Flick har liksom både respekten på att han sätter, ja men du kom sent till den här samlingen, du startar inte nästa match. Och de accepterar det. De sitter där på bänken, skojar och kastar västar på varandra liksom. Du har en harmoni fast den är under kontroll. Real Madrids harmoni var bevisligen inte någon som var kontrollerad. De hade harmoni när de vann saker. Och jag tror att Real Madrid funkar så att om de vinner saker så kommer allting lösa sig bakom kulisserna. Men när de inte vinner saker, när Florentino är arg och går ner och skäller ut dem, då ballar det ur fullkomligt.
Fått en kommentar här från expertpanelen på Pitchers. Som Chelsea-supporter hade jag hellre sett haverikommissionen som tränare nästa säsong än Xabi Alonso. Bespara hans välmående, gå inte till Chelsea.
Jag tänkte precis säga, är expertpanelen på Pitchers Chelsea-supporter? Men det kanske de inte var, bevisligen i det där. Nej, men om jag var Alonso hade jag ju funderat på det ett och två varv på att ta det här jobbet. Mm. Men om man nu känner att det kan vara en kul utmaning så why not? Han kommer i alla fall ha mer makt i gruppen än vad han hade i Real Madrid. Det här är ju ändå en grupp som kanske liksom törstar efter en tränare med någon form av taktisk liksom driv. Efter att bli lotsade runt av Liam Rossini där ett tag.
Ja, vi har lite annat på körschemat också som vi måste ta oss igenom. Emi Martinez ska vi eventuellt lämna Aston Villa. Hur som helst, han har ju velat lämna Aston Villa ett tag. Det har varit mycket prat om allt möjligt. Nu dök det upp ett rykte verkligen från vänster på ESPN om att Liverpool ska vara intresserade av att ersätta Alisson med Emi Martinez och att de ser det som att de vill ha konkurrens till Mamardashvili. Alltså jag tror det här är, jag vet inte vart det kommer ifrån. Men jag tyckte det var roligt att ta upp i alla fall.
Ja, det, jag tyckte det var jättekul.
För att Alisson verkar på lämna för Juventus i sommar. Det har ju kommit ganska trovärdiga uppgifter om det. Och att Freddie Woodman kommer inte vara andra målvakt nästa säsong. Det tror jag inte. Så det kommer värvas en målvakt. Men jag tror inte det kommer vara Emi Martinez.
Lite för bra. Jag tycker Mamardashvili ska vara första valet. Mm. Sen är det inte lätt att värva backupkeeper.
Nej.
Måste ha liksom, det finns ju vissa sådana här. Jag tycker till exempel Arsenals värvning och Kepa var kanon.
Ja, men det är ju...
Det är en perfekt nivå på andra målvakt. Mm. Även om han säkert inte ser sig själv som andra målvakt. Men det var väl Real Madrid-tiden som gjorde att han ändå fick in det. Att det kanske var kul det här ändå. Men någon erfaren, vettig målvakt som inte är på den absolut högsta nivån som petar Mamardashvili, det skulle jag ju vilja ta in i. Ska vi inte bara kontakta Chelsea och plocka någon av deras?
Någon av deras? De har ju hur många som helst.
Ja, men alltså så här... Robert Sanchez är egentligen en jättebra andra målvakt.
Ja, han är ju inte tillräckligt bra första målvakt.
Nej, han, alltså, han i stunder är han det.
Ja,
han, högsta, i stunder högsta, är han
högsta nivån finns där.
Högsta nivån är jättehög.
Det, problemet med målvakt är att det inte är högsta nivån som räknas. Nej. Det är lägsta nivån.
De hade mått bra Emi Martinez.
Mm, det hade de.
De hade mått jättebra Emi Martinez.
En annan spelare som det är lite osäkert runt är Marcus Rashford. Han vill ju stanna i Barcelona. Han har ju sagt det själv. Mm. Barcelona vill ju ha kvar honom. Hans problem är att han är 30 år eller 29 år gammal. Det gör att Barcelona inte vill skriva så långt kontrakt med honom. De inser att han kanske inte... och de behöver långa kontrakt för att, till amortiseringen för att kunna registrera spelare med La Liga-reglerna. Så att det är en större... De kan värva en yngre spelare för mer pengar men göra det med en lättare registrering än Marcus Rashford. Så som Chelsea har gjort. För det är Barcelonas stora utmaningar. Så att Marcus Rashford gjorde ett jättefint frisparksmål mot Real Madrid till exempel. Han har ju haft en bra säsong. Sen är det klart att det är andra spelare som verkligen har stuckit ut och han har ju inte varit en given startspelare så. Men han verkar trivas oerhört bra med livet.
Men han är ju ett perfekt komplement. Alltså han spelar matcher när det behövs, när det har varit skador. Absolut, att jag tyckte att med lite mer skärpa i avsluten så kan han göra fler mål i det här klassikot. Där är det lite förvånande att han bränner ganska mycket, men han är ju, han har ju fått en ny tändning, han har fått en liksom ny glädje till fotbollen och jag förstår varför han vill vara kvar. Han kan vinna saker, han mår bra i den här gruppen. Min teori är att det slutar med ytterligare en hyresperiod. Det tror jag är det bästa för Rashford, det är det bästa för Barcelona, det är det realistiska som kan hända. Sen är det inte det United vill.
Nej, det finns ju en utköpsklausul på 30 miljoner som
Barcelona har. Det är omöjligt att de ändå kör.
Har rättat. Och då är det ju så här, ska de då skriva ett 2-årskontrakt med honom för att de tycker att han är lite gammal, då är 30 miljoner ganska dyrt. Då pratar vi 15 miljoner per säsong, och det är en ganska stor del av den liksom utrymmet de har att röra sig med.
De skriver med minst 3-4 år, man. Mm. Om de värvar honom. Det tror jag.
Och han kommer behöva gå ner i lön. Och det är han beredd att göra.
Det tror jag han är beredd att göra. Ja, men gå ner i lön, hitta en bra kontraktslösning. Jag tror att så här, varför ska de inte försöka behålla honom? Det funkar. Du har två världens bästa offensiva spelare i Rafinha och Lamine Yamal. Du vill inte ha någon som tror att han ska spela före de två. Rashford funkar ju perfekt. Mm. Jag tycker alltså om jag var Barcelona, det finns bara en sak som man behöver värva akut. Den mittback. Mm. De behöver lägga allt skruv. Ja, i och för sig. Central forward när Lewandowski drar är ju det som de har snackat absolut mest om. Ferran har ju tagit jättestora kliv där och växt ut till liksom startspelare. Men den går ju att uppgradera. Men om de inte kan ta Julian Alvarez, om de får nöja sig med sig Kroppi eller att de typ går upp Morici eller Sörlott eller något så billigt target-alternativ från inhemsplan. De stora summorna tycker jag måste läggas på att ta Bastoni, Schlotterbeck eller Van de Ven. Det är där de behöver. För att absolut, Gerard Martin har gjort det jättebra som mittback när han kommit in. Men du, Gerard Martin kubbar Sivin inte tittar med. Det tror inte jag. Eller okej, vinner inte Champions League med. Vinner inte Champions League med, vad väl det jag skulle säga. Sen är det ju så kul situation att deras kapten är de som får spela minst. Liksom. Så Araujo liksom lyfter bucklan och han ingår inte i några planer.
Nej.
Med all rätt.
Jag frågar vart han ska.
Det är säkert det kvar, för han tycker det är kul att lyfta bucklor.
Mm. Det är det ju. Jared Bowen, vi hade ju en Premier League-match igår som var ganska viktig för den, åtminstone för Tottenham och West Ham. Tottenham mötte Leeds. Leeds som redan är klara för nytt kontrakt för nästa säsong. Mm. Och Tottenham lyckades ändå inte fumla med sig 3 poäng därifrån heller. De borde ha haft en straff på slutet, tycker jag. Jag förstår inte varför inte det blir straff.
Jag tycker det ser ut som att han ändå tar bollen i den vinkeln som domaren ser. Men jag vet, om man ser från en annan vinkel så ser det inte ut som att han tar bollen.
Nej,
så
absolut. Men han tar definitivt benet.
Det var ingen clear and obvious error från domaren, för att använda ett uttalat uttryck.
Och för det som missade så var det alltså Maddison som blev fälld. Maddison som är tillbaks efter liksom ett år borta nästan. Otroligt.
Någon som inte är tillbaka är Dejan Kulusevski. Och vi får väl se om han finns med i någon trupp idag. Det kanske ni vet, ni som lyssnar, när ni hör det. Det är stor möjlighet att ni gör det.
Mm. En spelare som det kommer pratas om, för det är ju så här att West Ham är det laget som fortfarande då, trots att det bara blev en poäng för Spurs, så är det ändå Spurs som sitter i förarsätet för ett nytt kontrakt. West Ham ligger illa till, men är fortfarande beroende av att Spurs tappar mer poäng. Och är det så att West Ham skulle åka ur, så finns ett namn i Jared Bowen som det är många som är intresserade av. Nu har ju Jared Bowen verkligen vuxit ut till en stor West Ham-profil, men han är för bra för Championship. Det är liksom, det råder ingen tvekan om. Jag tycker att han är på gränsen till att vara landslagsmässig för England fortfarande. Och det finns 3 klubbar som det pratats ganska mycket om. Det är Liverpool till att börja med, som ju redan när Salah var på väg att lämna för flera år sedan, eller när det pratades om det och man förhandlade, såg Jared Bowen som en natur. Han är ju ganska lik på det sättet, alltså en vänsterfotad högerytter med poängfot, bara att han jobbar kanske lite hårdare. Och han är homegrown. Ja, men det skulle nog passa. Det pratas om 60 miljoner pund ungefär.
Det är mycket för han dock.
Det är mycket, för det är också spelare som fyller 30 i vinter.
Det är väldigt mycket för Jared Bowen. Kan jag tycka.
2 andra klubbar, och den ena är ju då Newcastle, som man absolut kan se, och Everton som utmanar Liverpool här. Och jag tror att han känns mer som en Everton-värvning än som en Liverpool-värvning i det här läget.
Extremt bra värvning för Everton om de skulle lösa den.
Ja,
då är de verkligen på gång rätt.
Ja. Och jag menar David Moyes, de känner varandra sen tidigare. Jag gillar Jared Bowen jättemycket. Jag tycker det är en fenomenal fotbollsspelare.
Sen är det väl i och för sig, jag sa oj vad mycket, men det är väl där det kostar. En sån spelare som ens är så upphåsad. Sen är det dyrt, men så här, om Everton har såna pengar.
Mm.
Alltså det är en jättevärvning för dem om man skulle lösa det.
Och så sprang vi på Anna Rydén här precis innan vi skulle spela in, som sa att ni måste ta upp Ben Mead som ju lämnade...
Beth Mead.
Ben Mead.
Ben Mead blev han har slutat.
Ben Mead som ju meddelade ja, i veckan
att han... måste ta upp Ben Mead att han
lägger skorna på hyllan. Nej, Beth Mead i Arsenal som ju lämnar efter 9 år. Superstjärnan, landslagsstjärnan Beth Mead som... ja, vart ska hon?
Ryktas lite om London City Lionesses, va?
Ja.
Det känns stanna som att... Det är en, absolut, man kan tänka att det är en fall from grace utifrån liksom vad hon har hållit för nivå och hur viktig hon har varit för Arsenal, men de satsar ju London City.
Ja, de har ju en finansiär i ryggen där.
Som, ja, Michelle Kang där som är aktiv, och de har ju lyckats plocka bra spelare. Så att det låter väl inte helt otänkbart att se henne där. Sen så är det ju mycket liksom, skytteltrafik mellan Arsenal och Citys projekt liksom där, och Chelsea, de flyttar ju runt ganska mycket. Så att se henne i City där är väl inte helt otänkbart heller. Vi får väl se vart hon landar i alla fall. Men det är ju såklart att det rör på sig där i VSL-sammanhang också.
Så är det. Vi har fått en massa frågor, så vi tar och kastar oss in på dem. Michel Sundell skriver: vad kan Leeds göra för att stärka truppen till nästa säsong nu när kontraktet är klart? Ja, alltså stärka truppen generellt, tror jag. Det känns som det finns en hyfsat bra walesisk grund i Leeds trupp, men de kan ju förstärka alla lagdelar egentligen, och nu har man gjort den här första säsongen tillbaks, man har fått den där intäkten. Ja, jag tror att det kan bli en intressant sommar för Leeds. Det är ändå ett ganska attraktivt, tror jag, projekt att gå till.
Ja, de löste ju framförallt det viktigaste, som sagt, att de löser kontraktet. De får en grogrund att bygga från. De värvade ju ganska friskt in för den här säsongen när de var tillbaka här nu också, med alla möjliga spelare från höger och vänster, och sen har väl vissa gått bättre än andra. Men såklart att alla Premier League-klubbar som har någon form av storlek på organisation och struktur är ju ganska attraktiva på transfermarknaden just nu. De kommer ha resurser att jobba med. Och det kommer vara väldigt intressant att se vad de kan plocka in.
Det känns ju som att de gjorde mycket värvningar för att få liksom en Premier League-grund. Men nu kan man ju faktiskt göra punktinsatser och kanske få in lite ytterligare kvalitet.
Så det Calvert-Lewin är bra nästa säsong också?
Nej, men det är ju en stor fråga. Alltså det, en ny striker, eller alltså en annan striker skulle ju absolut kunna vara intressant.
Om de inte tänker att han faktiskt är tillbaks nu.
Men alltså, det kommer han ju inte vara för evigt.
Det kan nej, inte, men kan nästa inte vara. Säsong.
Ja, kanske. Förlänga med Autanaka.
Ja, det ska de givetvis göra. Jag tycker han har fått börja för lite.
Han har varit bra, alltså varje gång jag har sett honom sen. Så det är ju klart att det finns ju spelare som skulle kunna...
Det finns ju en striker som har ryktats lite till dem. Ayase Ueda från Feyenoord, som har gjort en jättefin säsong där. Japansk startspelare på topp, gissningsvis också. Som jag hade kunnat vara någonting. Om vi ändå på japansk spåret, om de ska ha en annan japansk mittfältare, så är ju Kaishi Sano i... Kodai Sano har ju ryktat till Leeds på riktigt, lillebrorsan, men Kaishi hade ju också varit bra som defmitter, som har gjort det väldigt bra i Mainz. Slänger upp lite japaner som de kan värva, och jag tror inte det är helt otänkbart att de plockar någon japansk landslagsman här i sommar. Om Ao gör ett bra jobb i marknadsföringen av Leeds och Ellen Road.
Ja, och sen så har vi fått frågor om Manchester City, därför att där kommer det hända en del. Det är en del spelare som sitter på utgående kontrakt, en del spelare som inte är så nöjda med sin speltid. Det finns frågetecken runt Pep Guardiola fortfarande.
Det gör det.
Monsta skriver: kan verkligen City gå in i nästa säsong med Kusanov, Gehi, Diaz och Guardiol? Och vart ska alla spelare? Trafford, Lewis, Ake, Stones, Reinders, Bernardo, Marmoush, Savinho, Kovacic. Alla de där kommer inte lämna.
Nej, jag svårt tror att säga att Reinders ska bara liksom offras redan nu. Han måste få en möjlighet att spela sig in i det här. Det var ju ändå ganska rejäl investering som efter en match av 38 kändes som århundradets succévärvning.
Det ska, ja, det ska hållas möten efter säsongen nu med Reinders team, för ja, han är ju inte nöjd med speltiden den här säsongen. Och det finns intressen från Italien, och det är klart att så fort det en sån spelare har haft en halv då kommer Milan och säger vi kan låna honom
tillbaka.
Vi kan låna honom.
Det sorgliga är att det kan säkert kommer vara så att Milan är intresserad av att tillbaka honom, men är liksom handfallen och sen tycker Juventus upp och plockar in honom.
Trafford kommer lämna, det är jag rätt övertygad om. Han ska vara första målvakt någonstans. Jag tycker han är en jättefin målvakt. Jag vet inte vart, men någon Premier League-klubb kommer snappa upp honom.
Aston Villa ersätter Jamie Martinez.
Ja, det är absolut inte omöjligt. Rico Lewis. Ja, Nathan Ake. John Stones tillbaka till Everton har sett rykten om nu. Alltså det är ju en jättefin mittback när han är hel.
När.
Men han är ju så sällan hel.
När, ja.
När han är hel.
Om.
Och jag menar, jag tror också, han är ju också i en ålder, han är väl också 29-30 va? Everton, han kan bo kvar, han kan liksom så här, han har varit där innan.
Jo, såklart att det känns logiskt på något sätt. Jag vill ju återvända till grunden i den här frågan. Varför skulle inte mittbacksuppsättning med Guehi, Kusanov, Diaz, Guardiola vara bra nog?
Men är den tillräckligt bred? Det är fyra stycken spelare, ja.
Ja, men då får väl de behålla en missnöjd Ake eller en skadedrabbad Stones som femma då? Alltså jag tycker ju att de fyra mittbackarna är kanon.
Ja, det är de ju, absolut.
Alltså Kusan har ju tagit jättestora kliv och investerat mycket pengar i. Ska ju komma ihåg att de hade Vitor Reis också som de plockade in, som är en framtidsnamn som absolut skulle vara femte alternativ.
Just det.
Det finns spelare i akademin som de kan lyfta
City
upp.
City har ju en väldigt bred trupp nu.
Det
är, City
har
inte
en fenomenal akademi, ska vi komma ihåg,
ja,
också. Titta på Nico Reilly som kliver upp och, ja, hur självklart som helst.
Jag skulle säga, det är ju någonting som vi inte har pratat så mycket om, men en av anledningarna till varför Doku har haft en sån nu den senaste månaden, ja, är ju för att han har sitt alltså ett partnerskap med Nico O'Reilly, ja, som funkar otroligt bra.
Ja.
Där O'Reillys löpningar och hans kombinationsspel med Doku är väldigt, väldigt bidragande till varför Doku har varit så otroligt utslagsgivande senaste tiden.
Ja.
Jag tycker Nico O'Reilly är fantastisk.
Men sitter du och funderar om det är någonting jag tycker en City behöver värva? Högerback.
De behöver ju lösa en tränare.
Ja,
men det är väl
ens,
det är en som Maresca som ska in. Det har ju, alltså, det har ju, de har ju sagt det typ. Att det är ju en som Maresca som de vill ha. Det lär väl inte bli Xabi Alonso, för det har jag inte sett någonting på länge. Utan det är ju Chelsea, ja, det pratas om.
Pratas om Elliot Anderson och att de vill ha en inne mitt.
Ja, och det kan man ju köpa.
Men då måste ju Rodri eller Reinders eller någon bort.
Ja, Kovacic lär ju
Kovacic
lämna.
Kovacic ska ju bort i och för sig.
Bernardo Silva
ska bort, som kanske behöver ersättas på något vis. Alltså någon offensiv pjäs kanske. Högerback är väl annars som jag tycker är mest akut för dem. Matteus Nunes sånt jag mycket till översvart som högerback, men säger så.
Nej. Linus Norman skriver: förväntningarna på Leif från Ipswich kommande säsong, högre eller lägre än sist? De är rätt mycket lägre faktiskt.
Oh, nej.
Han får gärna överbevisa oss, men hypen som vi klev på, hypetåget som vi klev på förra gången, ja, Leif Davis.
Vi drar inte in oss alla i det här liksom.
Jag vill hävda att vi allihop var väldigt exalterade över Leif Davis.
Ja, alltså, han hade ju gjort hur
många assist som helst i Championship-säsongen.
Jo, absolut. Leif hade varit väldigt utslagsgivande. Det var väl den som han mest såg fram emot i Ipswich, så var det.
Ja.
Det känns som att bara faktumet att Leif inte ens flyttade från Ipswich när de åkte ur, ser vi mest om hur Leif lyckades med det.
Nej, han hade ingen bra säsong.
Nej, så. Men såklart det kan bli en fin säsong för Leif den här gången.
Det kan det.
Leif.
Vet du fan. Vi får väl säga någonting om då också att den första utav kvalsemifinalerna avgjordes igår. Hull slog ut Millwall. Besviken är jag.
Ja, men alltså,
orkar inte. Ja, visst, Hull, absolut.
Men bara för man gillar så här udda saker. Alltså, när vi har tjatat om alla de här olika lagen som har gått upp. För att de Hull går upp.
Ja, ja. Med Olly McBurnie.
Vilken curveball. Med Olly McBurnie.
Ja, ja, visst.
Ja, han är ju tillbaka från lånet till Las Palmas.
Ja. Jävla
han var kallad. Jättebra där. Ja. Kanon.
Nej, det var, jag kollade på den här matchen och det var ingen, välspelad tillställning.
Vad förväntade du dig?
Nej, det hade jag kanske inte förväntat mig, men det var inte bra, var det inte.
Alla som påstår, nu vill jag inte kasta Frida under bussen här, men alltså, så här, de påstår att Championship ska ha så mycket bättre fotboll. Det är fortfarande bara brunk. det är inte många, nej, var... många på fötterna de kan göra i den där ligan. Tackar vi till Segundon.
Ja, det vet jag fan alltså. Men nej, det var ju synd. Men vi får väl se då ifall vi får West Ham Millwall derbyt i Championship nästa säsong istället, för att
ja, Spurs har ju Chelsea kvar.
Spurs har Chelsea kvar
och de har Everton kvar, och det är väl den. Ja, West Ham har ju Leeds. Det kan bli intressant. Det är inte helt avgjort där.
Nej, det är det verkligen inte. Herregud.
Är det spännande?
Ja, hörrni, på måndag så är Sportbladets Premier League-podd tillbaks. Då vet vi lite mer om det där nedflyttningsstriden efter helgens matcher. Och så fyller vi på med Silly-podd här vad det lider också. Och sen får ni hålla utkik och lite längre fram här, för det närmar sig ju VM och då kommer det hända poddgrejer också. Vi bara teasar lite. Vi teasar lite framåt. Det är bara för att man har det i bakhuvudet nu när det görs någon slags så kallad planering. Men mer om det längre fram. Tusen tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs snart igen. I think I worked for 16 years here in England, and I deserve a bit more credit than wrong information.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.